Det känns ju verkligen att jag gör någonting viktigt varje dag jag kommer till jobbet. Jag producerar mat, någonting som folk behöver och kommer alltid behöva.
Men vilka vill producera framtidens mat och vilka kan? Sen länge blir Sveriges bönder allt färre och gårdar och lantbruksföretag allt större och allt dyrare och ägarskiften allt svårare.
Det börjar på att bli bråttom, det tycker jag. Och inom en 10-årsperiod så måste det liksom ha hänt någonting.
Framtidens bonde behöver hantera både stora och små, mjuka och hårda hinder. Men hamnar också i en bransch som formar vart vi är på väg i de riktigt stora frågorna.
Jordbruksproduktion, livsmedelsproduktion, miljö, klimat, biologisk mångfald, allt det här hänger ihop. Det borde kunna engagera nästan varenda gymnasieungdom, tänker jag.
Välkommen till avsnitt 32 av SLU Future Foods podd Feeding Your Mind.
Mina kossor, de är 400 stycken. Så det är några damer att hålla koll på.
Du kanske hör glädjen i rösten när Emilia Astrenius, 34-årig bonde på Lövåsa gård i Götene i Västergötland, visar några av alla sina svartvita mjölkkor som nyfiket kollar in besökaren innan de fortsätter att äta.
Det är verkligen så här, jag brukar alltid avsluta dagen eller gå ut i ladugården när alla andra åkt och bara blunda och lyssna. Det är väldigt härliga ljud. Jag blir ju alldeles varm inombords. För mig så är det ju fortfarande det här nyp i armen om att det här är mina kor. Och det trodde jag verkligen inte för 10 år sedan att det skulle bli på riktigt. Det skulle ju bara vara en dröm som jag fick fortsätta drömma.
Med en mamma som var undersköterska och en pappa som jobbade i industrin hade Emilia ingen direkt ingång till livet som bonde. Ingen uppväxt på någon gård, inget lantbruksföretag att ta över. Men hon har alltid gillat djur och hade tänkt bli veterinär. Så Emilia började på naturbruksgymnasium och ett möte där förändrade hennes liv.
Jag ser det väl som så här att om inte jag hade råkat stöta på korna på naturbruksgymnasiet så hade jag inte vetat att den här världen fanns. Och det är nog väldigt många ungdomar som har samma sak, att de vet ju inte ens att det här är en möjlighet att kunna jobba inom de här yrkena. Så att det handlar om att skapa medvetande kring bondens roll.
Ja, i Emilias fall handlade det om att överhuvudtaget upptäcka att det här arbetslivet fanns. Men när hon väl upptäckte det blev det också väldigt tydligt att drömmen om att bli egen lantbruksföretagare sannolikt skulle stanna vid en dröm. Hur hon nu ändå håller på att ta över ett lantbruksföretag med ett 20-tal anställda, 100-tals kor och 1000-tals grisar, det återkommer vi till strax. För Emilia visar ju att det kan gå, även om man startar utan koppling till lantbruket och utan ett stort startkapital. Men först kan det konstateras att Emilias dröm där om att bli egenföretagare i de gröna näringarna, den delas av väldigt många andra unga som vill in i branschen. Våren 2023 kom rapporten Många vill men få kan från LRF-ungdomen. I den kartläggs attityder och framtidstro kring ägarskiften hos över 400 av LRF-ungdomens medlemmar.
Om man inte kommer från en lantbruksbakgrund och du inte har jättemånga miljoner sparade, då skulle du alltså gå in till banken och säga hej, jag har hittat en trevlig lantbruksfastighet där man kan bedriva mjölk eller kött eller ägg. Jag behöver 35 miljoner.
Det här är Elisabeth Hidén, ordförande för LRF-ungdomen. Drygt 4 av 5 i deras undersökning såg brist på kapital som ett stort hinder att bli lantbruksföretagare. Att gå till banken och söka lån, inte lätt, konstaterar hon. För såklart frågar banken efter kostnadskalkyler. Och ungefär så här blir svaren, enligt Elisabeth Hidén.
Jag kommer gå back några procent, jag kommer ha en extremt låg lönsamhet. Om man tar det i relation till insatserna. Så att jag tror vi måste få upp lönsamheten. Så att det matchar storleken på det kapital som måste ut.
I LRF-ungdomens rapport konstateras att för 90 år sedan fanns nästan 430 000 jordbruksföretag i Sverige. Idag är den siffran 59 000. Allt färre känner en bonde, vilket ger dagens unga lite kunskap om lantbrukets olika jobb. så Elisabeth Hedén skulle vilja se att skolan pratade mer om jord- och skogsbruk med både barn och äldre ungdomar. Och bönders administrativa börda måste lätta, menar hon. Väldigt viktigt vore förstås att lönsamheten blev bättre. Och så önskar hon att den allmänna bilden av bönder vore mer positiv. Några siffror till ur LRF-ungdomens undersökning kring hårda och mjuka hinder för framtidens bonde. 63% konstaterar att yngre inte kan matcha priset om någon äldre, mer kapitalstark bonde är intresserad av samma lantbruksföretag. 37% ser hindret att äldre lantbrukare inte släpper taget och släpper fram unga. Och 15% vet inte hur man sätter igång processen för att få till ett ägarskifte. Och vid ägarskiften är en komplicerande faktor som många lyfter fram jordförvärvslagen. Problemet med den förklarar Helena Hansson, SLU-professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi.
Där den kan stöka till det är att den innebär att jordbruksmark och skogsbruksmark endast får ägas av fysiska personer i Sverige. Nu finns det undantag till det där. Det finns aktiebolag som äger jordbruksmark också, men i princip fungerar lagen så. Då kan man inte överlåta aktierna, man måste överlåta marken istället. Och man kan heller inte ta in marken som en säkerhet i företaget när företaget lånar pengar. Utan då behöver man istället låta privatpersoner som äger marken till exempel gå i borgen för företaget. Och det här kan också leda till att det blir att man har sämre säkerheter när man ska ta lån. Men det stora problemet här är också då att det är just den fysiska personen som behöver gå i borgen för företagens lån. Andra företag som kan bedrivas helt och fullt i aktiebolag, de har ju möjligheten att begränsa risktagandet. Alltså företagaren kan begränsa risktagandet till att handla bara om de pengar man har satt in som aktiekapital i företaget. Det är liksom det man kan förlora då vid en eventuell konkurs. Sen finns det undantag till det här också, men de behöver vi inte gå in på för det blir lite väl tekniskt, tänker jag. Men i lantbruksföretag då, skogsföretag, så i alla fall små skogsföretag, så kan man då inte så att säga avgränsa hela den personliga risken man tar när man bedriver sitt företag genom att hålla företaget helt och hållet i ett aktiebolag. Utan marken då kommer ägas av en fysisk person som antingen bedriver hela företaget som enskild firma eller som arrenderar ut marken till ett aktiebolag som sköter själva driften i företaget.
Och i lantbruksföretag är det i markerna som de riktigt stora värdena ligger, säger Helena Hansson.
Precis, det är där de stora värdena finns, det är där värdet som backar upp företaget finns, men det är också där som det stora kapitalet behöver in, därför att det behövs mycket pengar för att köpa den här marken. Och jag tänker då att om det skulle gå att bedriva lantbruken där även marken ingår som en tillgång i ett aktiekapital, så skulle man också lättare kunna skapa delägande kring jordbruksföretagen, så att det inte är enskilda personer som behöver stå för de här enorma kapitaltillgångarna som behövs in i företagen.
Ja, enorma kapitaltillgångar behövs in i lantbruksföretag som ska skapas eller tas över. Och i marken ligger de största värdena. Och mark är förstås en god säkerhet som kan ge lägre ränta på de lån lantbrukaren måste ansöka om. Men om du inte redan är utan vill bli lantbruksföretagare och markägare, då är det kärvt, konstaterar Per Lindblad, vd för Landshypotekbank. En av många som ger lån till Sveriges bönder.
Ja, alltså branscher som har en hög kapitalbindning och relativt svag lönsamhet hamnar naturligtvis sämst till när räntorna går upp. Jordbruk har ju, jord och skogs, framförallt jordbruket då, har en väldigt hög kapitalbindning. Dels har en hög kapitalbindning i ditt fastighetsägande, om du köper det idag. Sen så binder du väldigt mycket maskin- och djurkapital. Jämför du med en åkare som har en lastbil, så går i den lastbilen 340 dagar om året, 10 timmar per dygn. Medan en tröska kanske används 2 veckor per år. Men den binder fortfarande ungefär lika mycket kapital.
Du, om det skulle komma någon person och vilja ta ett lån hos er för att ta över ett lantbruksföretag. Hur ska de bästa förutsättningarna vara för att ni ska komma fram till att yes, vi ger lån här?
Det är en person som har tänkt igenom vad han vill göra, hur han eller hon vill göra det här, som har räknat på sina tänkta intäkter och sina tänkta kostnader och kan redovisa att man kommer faktiskt kunna bedriva en verksamhet som ger ett överskott efter kostnader så att det finns någonting kvar till att betala räntor och amortering.
Hur stor roll spelar det vilken gren man ger sig in i då? Om det är grönsaksodling eller köttproduktion eller spannmålsodling till exempel?
Ja, per se spelar det inte oss någon roll, utan det är företagen som väljer vilken företagsinriktning man vill ha. Och sen bedömer vi om vi tror att företagen har gjort en affärsplan som vi tror på. Det är det viktigaste.
Ja, med en riktigt bra affärsplan kan det alltså bli tummen upp. Men hur svårt är det att få banklån för att starta eller ta över ett lantbruksföretag idag?
Det är svårt både inom en familj att göra ett generationsskifte och även att komma så att säga, utifrån och köpa. Därför att avkastningen, alltså den lönsamheten som ligger i att äga en jord- eller skogsbruksfastighet, skulle jag säga, nu genar jag kurvorna, ligger någonstans mellan 1-2%, ibland 3 kanske. Med de räntor vi har idag så kostar det där lånet i, nu rundar jag av det här igen, med säg 5% då. Och det innebär ju att då kan du inte låna mer än 40-50-60% om du ska kunna betala dina räntor. Om du räknar baklänges på det här så måste man alltså ha en egen insats på i nivån 50% för att verksamheten i sig ska snurra runt. Om man inte har en annan verksamhet som genererar pengar som kan hjälpa till att stötta upp det här, så går det liksom inte att snurra en fullfinansierad jord- och skogsbruksfastighet idag med 100% lån.
Du sitter ju och ser det här med ur bankperspektivet då, men hur ser du, hur ska man kunna få in den där foten, få det där lånet, kunna bli framtidens bonde?
Ja, jag tror inte att det här bara är ett bondeproblem, utan det här är alltså all verksamhet som har en relativt svag lönsamhet kan inte bära så mycket skuld. Det är där det börjar, så att om lönsamheten går upp i att vara bonde, då kan du låna mer pengar. Så att det här, jag skulle påstå att det här är ett grundläggande problem för branschen. Det är inte så att bankerna ställer sig tveksamma till att använda jord- och skogsbruksfastigheter som säkerhet. Det är liksom inte det som är problemet. Utan problemet är lönsamhet. Som bank är du skyldig att kunna påvisa återbetalningsförmåga. Och återbetalningsförmåga innebär inte att sälja din fastighet, utan det är att påvisa att verksamheten orkar med att betala lånet. Annars får en bank inte låna ut pengar, oavsett om det är jord och skog eller om det är ett rörmokeri eller någonting annat.
Lantbrukets låga lönsamhet är kärnproblemet, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank. Med låg lönsamhet, svårt att få lån. Utan lån, ingen möjlighet att ta över. Så hur bär man sig åt då för att ägarskiften ska kunna ske?
Hej! Hallå! Här är Uno, min första working kelpie. Jag hoppas att det ska bli en arbetskollega utav honom till nästa år.
Vad ska han göra då?
Han ska valla kor.
Oj!
Oj, oj, oj.
Tillbaka till mjölk- och grisbonden Emilia Astrenius på Lövåsa gård utanför Götene. Hon är inne på år 4 av 10 i det gradvisa övertagandet av det aktiebolag som skapats för mjölk- och grisproduktionen här. För att få till ett ägarskifte. Där Emilia tar över Lövåsa gård från Dag Arvidsson.
Det här är mitt föräldrahem. När vi flyttade tillbaka hit för 30 år sedan, jag och min fru, så skaffade vi ju barn. Så vi har 2 barn. Ett barn är ekonom och en kille är dataprogrammerare. Så de är inte direkt intresserade i lantbruket. Så. Nu jobbar ju faktiskt min son här en dag i veckan. Så att de är inte helt borta. I alla fall. Men det är inte varit tal om att ta över i alla fall.
Så frågan gick till en av hans anställda, Emilia. Och det här är nu inget koncept som Dag Arvidsson kommit på själv. Han har läst om det och hört om andra som gjort så här. Och nu testar han själv att på det här viset få till ett ägarskifte. Emilia tar över stegvis. I ett avtal som bygger på förtroende och massor med timmar ihop med jurister.
Avtalet vi har gjort är ju bygger på tid. Där vi kan expandera verksamheten, ta fram kapital i genom verksamheten som då betalar Emilias aktieköp. Grundtanken är ju att hon köper 10% av aktierna varje år. Och så undan för undan. Vi tar 10 år på oss. I grund och botten så är det ett koncept som kallas milk sharing som finns på Nya Zeeland och i Australien. Där en yngre generation går in och arbetar och bygger upp sitt kapital genom arbete i mjölkproduktionen och sen delar de på mjölkavräkningen. Så till slut har de löst ut bonden och han har ju kunnat hänga kvar längre. Det blir ju samma för mig. Nu kan jag ju hänga kvar i detta på ett bra sätt där jag arbetar med de grejerna jag tycker är viktigt. Och jag kan liksom lära Emilia och komma in i det i verksamheten på ett bra sätt. Det är ju många bitar att lära sig i det här. Praktisk produktion och ekonomi och redovisning och skatteregler och lagstiftade regler. Och det är mycket och inte sån här verksamhet faktiskt.
Men du, vad skulle du säga, vad är det viktigaste som skulle behöva ändras för att fler skulle känna att de ville göra det som Emilia håller på med nu med din verksamhet?
Det måste ju vara ett lönsamt företag. Ett företag som håller på att gå i putten kan ju inte putta över på en yngre för då hamnar ju den i en väldigt svår situation. Så det måste ju vara en produktion som är lönsam. Det måste ju finnas en framtid i det också. Liksom att det finns expansionsmöjligheter. Eller, det behöver ju inte vara att det är större. Eller, men att det finns liksom en affärsplan. Så vi har arbetat mycket med vår affärsplan. Där vi liksom har tittat framåt och vart vi vill. Och det kommer ju undan för undan här nu. Så vi ser att det här stämmer ju. Vi håller våran plan.
Men tänker du att framtiden, alltså för att få fler att vilja satsa på att leva och bo och verka på landsbygden med att producera någon form av mat, är det de här stora, effektiva, lönsamma, rationella enheterna eller är det mångsysslarna som hittar en nisch och gör flera olika saker? Vad tror du lockar mest?
Jo, men det ena utesluter ju inte det andra utan det gäller ju att hitta sin väg att gå i detta. Det är så tydligt detta att när du har ett engagemang och älskar det du gör så gör du ju ett bättre jobb. Det vet vi ju och det är ju väldigt tydligt i det här. Så det kan mycket väl vara att du har en liten verksamhet och gör getost och lyckas med den eller att du har en stor maskinstation. Eller, jag tror inte det är det viktiga. Det viktiga är att du brinner för det du gör och gör på ett bra sätt alltså.
Du lyssnar på en podd från SLU Future Food.
Podden Feeding Your Mind som i det här avsnittet undrar vem som vill och vem som kan bli framtidens bonde som producerar framtidens mat åt oss alla. Emilia Astrenius är en av dem, men bönder är en mycket liten och minskande yrkesgrupp. Antalet jordbruksföretag i Sverige har minskat med 18% sedan 2010. Mer än var tredje jordbruksföretagare med enskild firma, som de flesta har, är 65 år eller äldre. Och knappt en fjärdedel under 50 år visar Jordbruksverkets statistik.
Vi klarar ju oss inte utan lantbruket. Men våra reella näringar, både jord och skog, är ju ganska dåliga att göra reklam för sig kan man säga.
Mona Geprex är universitetsadjunkt på SLU i Skinnskatteberg i Dalarna. På Skogsmästarskolan där. Fastighetsförmedling, värdering, redovisning och ekonomi är sånt hon undervisar sina studenter i. Och hon säger att ungefär hälften av studenterna redan från början har en direkt koppling till skogsnäringen. Som att familjen redan äger skog sedan generationer.
Marknaden är ju liksom öppen, men priserna är ju höga och det är ju som i alla situationer där det krävs kapital och att man kanske måste låna så handlar det om stora pengar.
Men om man som ung människa idag skulle vilja satsa på mjölk eller spannmål eller skog eller grönsaksodling. Hur lika eller hur olika kompakt är det här hindret? Jag vet inte hur jag ska få ihop kapitalet för att kunna få låna, för att kunna sätta igång.
Ja, Om man säger för exempelvis mjölk då, så krävs det ju liksom stora arealer av jordbruksmark för både odling och betesdrift. Det kostar ju väldigt mycket pengar. Sen har du ju liksom en verksamhet som också kostar mycket pengar och kräver stora insatser. Skogen är ju lite mer långsam. Där har du ju ett ägande och vart 80:e eller vart 100:e år så är skogen liksom mogen att tillgodogöra sig, kan man säga. Omloppstiderna är ju en väldigt stor skillnad om du bedriver lantbruk med odling eller om du bedriver skogsbruk då med virkesproduktion. Men det finns ju många ben att stå på där också, lite, om vi tittar lite in i framtiden.
Hur menar du då?
Ja, man pratar ju om att det ska bli möjligt med att man ska kunna få liksom kanske en ersättning då för att hålla biologiska mångfald på olika sätt och kanske också sälja kolsänkor och sådana saker. Det är nytt.
Men det vet ingen hur det blir med det, utan det är en
Nej,
förhoppning
det vet
då.
Vi inte riktigt hur det blir. Det är inte någonting som är upparbetat, utan det är liksom det som ligger framför oss. Den äldre generationen är ofta obelånad i stort sett på sina fastigheter. Men när den yngre generationen ska ta över så kan man väl tänka som så att oftast så vill ju föräldrarna kanske ha en kompensation i alla fall, som en pensionsförsäkring eller en ersättning helt enkelt för att man avstår ifrån skogen och lämnar den till nästa generation. Och åtminstone där så brukar man ju kanske behöva låna pengar då.
Det här, du sa att den äldre generationen är obelånad, tänkte du då på de som äger skog specifikt?
Ja, lantbruket har liksom en tyngre börda med kapital och ofta så har man kanske gjort tillköp. Vi vet ju att gårdarna blir större och färre, så det lantbruk med animalieproduktion, mjölk eller så, eller spannmålsodling, så har man ofta köpt till liksom under sin innehavartid. Så att lantbruken är ofta mer belånade kanske än vad skogsbruket är på så vis.
Och apropå det Mona Gepregs säger här, tillbaka helt kort till Lövåsa gård och Dag Arvidssons kommentar till hur lantbruksenheterna växer och blir dyrare och dyrare över tid.
Hela infrastrukturen ändras ju hela tiden. Att enheterna blir större, du sa fler kor, fler grisar för att få lönsamhet på det, vilket gör det ännu svårare. För varje gång det dubblas så blir det ju ännu svårare för en ung att ta över en sån verksamhet. Så det finns inga färdiga lösningar på det, utan det får vi nog kämpa med. Du vet när kanske en sån enhet kanske kostar 300 miljoner. Det är inte så lätt att jobba ihop det. Nej, det är en jättesvår fråga för framtiden.
Ja, visst så är det.
Men det här att skogen då är så lite belånad, hur kan man förstå det då?
Den är ju många gånger ärvd i generationer. Många också av tradition på något lustigt vis så är ju våra fastighetsägare faktiskt väldigt gamla. Så man har ärvt av sin mor och far och man äger kanske också tills man dör. Och då ärver ju barnen och någon köpeskilling erläggs inte. Nu försöker man ju ändå styra det till att vi får lite mer och bättre kontrollerade generationsskiften, framförallt för att de som är unga och vill ta över ska kunna göra det med goda förutsättningar eller så bra som möjligt.
Det känns som att man kanske pratar mycket om generationsskiften och ägarskiften när det gäller just lantbruket. Men ja, är det inte så att alla branscher har lite bekymmer i den där skarven just?
Det tror jag absolut. En skoaffär, det kan man ju liksom ha byggt upp. Men det är inte säkert att det kanske lockar den yngre generationen på samma sätt som platsen där man faktiskt är född och uppväxt. Gårdar och jord och så, det historiskt är det ju liksom väldigt traditionstyngt att det är någon av de yngre i släkten som faktiskt tar över. Någon vill fortsätta och driva ett lantbruksföretag vidare, och det kan ju ofta bestå av både jord och skog, men man har växt upp så, man är intresserad av att det ska fortsätta att vara så som det har varit. Det är ju liksom bundet i geografin.
Bland de som inte redan, som sagt, är infödda i lantbruket på något sätt, de som kanske man tänker har allra svårast att komma in någonstans, är om du kommer från ett annat land och vill in i det svenska lantbruket. Har du någon tanke hur det går?
Ja, det är också lite olika beroende på vilken gren av lantbruket vi ska titta på. Alltså det finns ganska mycket, exempelvis holländare som startar, tar över stora mjölkgårdar hos oss i Sverige. Men då har man oftast fått väldigt bra betalt för att avveckla sin egen verksamhet i Holland och vill fortsätta som lantbrukare. Men marken finns inte i Holland, men den finns här. Så då har man kunnat investera i en, eller ta över då en verksamhet i Sverige istället. Så för mjölken så har det ju varit bra för oss. Vi har unga, driftiga företagare som liksom kan fortsätta.
De har kapitalet helt enkelt.
De har kapital och de har kunskap.
Men frånsett om man kommer som kapitalstark utifrån då?
Ja, ska du låna på banken så måste du ha en tillräckligt bra affärsidé för att banken ska vilja låna ut pengar till dig. Så att det är ju egentligen där det landar.
Jag tänkte på den här så länge pågående trenden med färre och större enheter på landsbygden. Kanske oavsett om det gäller skog eller spannmålsodling och så. Ser du några målkonflikter i den utvecklingen när man sätter det bredvid andra visioner och mål som finns för den svenska landsbygden?
Ja, men givetvis gör det det. Alltså mångfalden blir ju mindre. Sätten att bruka blir ju mer monotoma än vad de hade varit om vi har en brukare på 100 hektar eller om vi hade 10. Så ja, jag tror det blir liksom mer sårbart när vi har större och färre än när vi har flertal mindre som faktiskt kan ha lite olika recept på att lösa problem och kriser.
Det skulle bli mindre sårbart då och kanske mer överkomligt, lättare att komma in och bli lantbrukare om det var mindre enheter. Och samtidigt så går det ju sedan länge mot större och färre. Men ser du någonting som skulle kunna bryta den utvecklingen? Någon ny faktor som bara ändrar förutsättningarna?
Ja, nej, men lite vad jag kan tänka och vad jag faktiskt tror och hoppas, det är ju att blir ju på modet nu, kan man säga, lite mer grön våg igen. Vi pratar mycket om småskaligt, vi pratar mycket om lokalt. Det går kanske att få lönsam verksamhet även om inte den är så stor. Man hittar liksom nischer som man kan bedriva på färre hektar. Det tänker jag, att man behöver liksom inte vara en riktigt stor drake, utan man kan vara mindre och leva gott på sitt företag faktiskt.
Det finns flera framtids- och framgångshistorier. Det behöver inte vara bara det här större och större och mer rationellt.
Nej, jag tror inte det. På något vis så måste man ju komma till en väg sen det där också. Jag hoppas och tror att det finns många yngre förmågor som kommer liksom att vilja satsa på grön näring på ett eller annat sätt. Vi behöver få in unga, friska, nya krafter i lantbruket, för våra nuvarande lantbrukare, de börjar på att bli lite gamla och vi måste ju få mat på borden, och vi vill gärna ha den maten producerad lokalt och på ett rätt och riktigt sätt enligt våran lagstiftning med både stränga djurskyddsregler och ett bra miljöarbete.
Mm. Mona G. Prägs ser flera vägar för framtidens bonde. Nischer och affärsidéer som bygger på en strömning i tiden kring småskaligt och närproducerat till exempel. Vid sidan av de allt större, effektivare och dyrare enheter som annars dominerar produktionen. Oavsett vilken väg den enskilda lantbrukaren väljer. Det behövs bland annat energi och envishet för att satsa framåt.
Så här kommer det ju vara i våran bransch tror jag framöver också. Liksom att det är stora risker. Och det är mycket du kommer få ge. Men frågan är, vad var det du missade om du inte gjorde det?
Tillbaka till Emilia Astrenius som håller på att ta över det aktiebolag som skapats för att hon ska kunna ta över mjölk- och grisproduktionen här på gården från Dag Arvidsson. Men mark får som sagt enligt jordförvärvslagen inte ägas av aktiebolag, så tills vidare är Dag fortsatt ägare av den. Men genom upplägget får Emilia ändå chansen att bli den lantbruksföretagare hon så länge velat. Och Dag fasar stegvis ut sitt engagemang och ägande, samtidigt som man ser företaget utvecklas vidare. Där de står idag är resultatet av en långdragen och komplicerad process.
Med avtal och testamente och äktenskapsförord och öppna för att det är ett levande dokument, kompanjonavtalet också. För vi har ju alltid tänkt att man vet ju aldrig vad framtiden visar på något sätt. Och att det också öppnar upp om det skulle företaget behöva en annan delägare eller ett annat koncept eller någonting, så finns det liksom öppet för diskussion i det avtalet. Det är väl så som vi har skrivit i vårt avtal, att det alltid finns en väg ut om du och jag inte skulle vara på något sätt överens eller inte nöjda, eller om det händer oss någonting, så har vi ju det liksom på papper på hur det ska gå till i sådana fall. Och det här är ju en jättemöjlighet för mig som Dag har gett mig. Men det finns liksom en plan för oss på hur det ska gå till om jag inte vill fortsätta eller om du inte vill fortsätta med mig idag. Och det är det som är så viktigt att förstå det, att även fast det låter som en livstidsuppdrag, så finns det liksom ändå en diskussion till en väg ut.
Och från hårda hinder som omfattande administration, tvingande lagar och regler och omfattande byråkrati glider Emilia och Dag nästan omärkligt över på de mjuka men stora hinder som finns för nutidens och framtidens bonde. De här hindren hänger väl alla ihop helt enkelt.
Det händer saker i livet. Det är oavsett om det händer en själv eller om det händer någon som är anställd eller om korna blir sjuka och det är mycket, eller om likviditeten på hösten inte är bra. Alltså det är stora saker som händer i ens liv när man är lantbrukare oavsett. Och jag tror absolut att vi pratar alldeles för lite om det också, utåt. Det ska se så bra ut och det ska vara en vinst, och man säger bara när man har lyckats men inte när det gick dåligt.
Man hör ju sina kollegor nu, och särskilt de yngre alltså. Det som har hänt i år här nu med så dyra kostnader och fallande priser har ju satt många i en jättejobbig situation. Där man går verkligen och gnager i detta nu, vad fan ska jag göra? Jag har en sån hög med fakturor och inga pengar. Och banken säger ju tvärnej bara. De ser ju precis vad som håller på att hända nu, så de har ju dratt åt handbromsen här nu. Du kan inte komma in och bara låna lite mer liksom just nu. Det är tufft.
Mm. Jag tror det blir väldigt ensamt. Eller just det här att om man är liksom chef eller företag, man sitter där och har inte riktigt... Vart ska man ventilera?
Jag har ju gjort resan och sett hur nära man är gränsen där det inte går längre. Och det man har byggt upp alltihopa runt sin egen person blir ju då... Mm. Att man fungerar och att man är liksom där och kan göra detta som du har satt dig för. Om du inte gör det då faller ju alltihop. Så man tar ju en jätterisk i det här. Och alltihopa hänger på att du ska orka psykiskt med den tunga resan som är då när pengarna tar slut. Och myndigheter är emot en och beslut och kor är sjuka. Allt det där händer ju.
Det låter ju som ett jättebra skäl att göra något annat. Om man är 22 och funderar.
Ja, men samtidigt så är det ju detta liksom när du kommer ut och går bland djuren där och du känner liksom den fröjden som är liksom att jobba med djur och människor, och den glädjen är ju värd mycket också. Ja, det är komplext.
77% av över 400 svarande i LRF-ungdomens undersökning kring ägarskiften inom lantbruket såg den psykiska påfrestningen i att vara bonde som ett stort hinder att ge sig in i branschen. Och mycket av press och stress handlar ju om ekonomin och den dåliga lönsamheten. Lönsamhet som måste kunna påvisas för att banker ska kunna ge lån. Men Mona Gepräks på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, hon menar också att det idag finns brist på kunskap om lantbruksbranschen hos många banker.
Ja, jag skulle faktiskt vilja påstå det. Det är jätteviktigt att man har en person som är kunnig i jord- och skogsbrukets beskattning för att liksom kunna hjälpa till och räkna på hur man kan finansiera och vilken ekonomi man har. För det skiljer sig mot exempelvis vanliga AB:n och så.
Men vad kommer det sig då att det är brist på den kompetensen inom bankvärlden?
Ja, det är väl som med bönderna också. För 50-60 år sedan, då kände alla en bonde. Idag är det inte riktigt på samma vis. Så den här kompetensen för skog och lantbruk, den är låg överallt i samhället egentligen. Men på banken skulle det verkligen också behövas lite fler som är duktiga och insatta i lantbrukets frågor. De tackar nej till bra kunder för att de inte riktigt förstår, kan man väl säga. Och lantbruket är ju i behov av att också kunna få låna pengar, så att säga. Så det blir ju ett litet moment 22, att lantbruket inte har en tillräckligt väl fungerande service för sin ekonomi.
Men för en ung aspirerande lantbrukare utan kapital på fickan från början så lär det bli nej oavsett vilken bank man går till.
Ja, det handlar väl mycket om affärsplanen, tänker jag. Den måste ju alltid presenteras och det är ju alltid banken som fattar beslut beroende på hur den ser ut då.
Och där kommer kompetensen in igen, att då måste man kunna avgöra om det här är en bra affärsplan eller inte.
Definitivt. Och det finns ju egentligen hur mycket som helst att diskutera. Beroende på vem man frågar så finns det ju säkert många olika svar på frågorna, tänker jag. Banken ser det liksom på ett sätt. Pratar vi om lantbrukare som faktiskt står inför den här situationen och försöker reda i hur man ska göra på bästa sätt, så finns det många svar att få där också, tänker jag.
Det kanske inte går att säga rätt och fel, utan det beror på vilket perspektiv.
Nej, det går inte. Ja.
Men är du optimistisk inför att återväxten av lantbrukare som har en chans både ta sig förbi hårda och mjuka hinder?
Ja, det måste vi ha. Det kommer att öppnas dörrar som vi kanske inte känner till idag för att liksom underlätta det här generationsskiftet och att vi får liksom ett ökat intresse av en yngre generation för att bedriva verksamhet.
Hur akut är läget om du skulle formulera det, att få till en förändring?
Det har pratats om det i 15 år, 20 år redan. Det börjar på att bli bråttom, det tycker jag. Och inom en 10-årsperiod så måste det liksom ha hänt någonting. Någon förutsättning måste förändras för att det ska bli lättare och bättre.
En sak som är på gång är att regeringen i november 2023 meddelade att den vill underlätta för ägarskiften och förbättra tillgången till kapital för att göra jordbruket fortsatt livskraftigt och främja en ökad livsmedelsproduktion. Därför tillsattes i november 2023 en utredning som ska se över vissa bestämmelser i jordförvärvslagen kring det där att lantbruksfastigheter normalt inte får överlåtas från enskilda till bolag. Utredningen ska redovisas senast den 30 april 2025. Och än så länge finns inte så mycket information kring det, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.
Det finns säkert en väldigt bra tanke bakom det där, men det jag läser så ställer jag mig lite frågande till om det där överhuvudtaget kommer att hjälpa.
Och varför inte? Därför att om skogs- och jordbruksmark skulle kunna köpas upp också av andra än fysiska personer, då driver det upp priserna, säger Per Lindblad.
och därmed går åt ännu mer pengar, men lönsamheten kommer ju inte gå upp bara för att det kostar mer pengar.
När verkligheten ser ut som den gör, hur tänker du? Vilka är sugna på att bli framtidens bönder?
Ja, det tycker jag är en väldigt stor utmaning, och jag är tillbaka igen då att det är svårt att attrahera både kapital och människor till en verksamhet som har en inneboende svag lönsamhet. Då handlar det ju om att man är övertygad om att det är det här man vill göra. Och då kan det bli ett problem med återväxten, om jag uttrycker mig så.
Så om vi ska ha framtidens mat från framtidens bönder på hemmaplan i Sverige, så betyder det att framtidens konsumenter måste värdera maten högre egentligen då? För att nå den här lönsamheten som är grunden för precis allting.
Ja, så är det.
Eller ligger allt det på konsumenterna? Svaret beror på vem man frågar. Mona Gepräks, SLU Skinnskatteberg, säger så här.
Ja, jag vet inte helt och hållet riktigt, eftersom i den frågan så är ju faktiskt EU med och styr med sina medel och sin lantbrukspolitik, om vi ska kalla det så. Grundtanken i det är ju att lantbruket ska förse egentligen Europas befolkning med bra mat och till ett bra pris. Och hur vi än bär oss åt så kanske vi inte har samma förutsättningar här uppe i norr som man har nere på de tyska slättbygderna. Utan det kommer liksom alltid att vara lite dyrare för oss, med dyrare diesel och med dyrare arbetskraft kan man väl säga. Och strängare lagstiftning i många delar, så kommer vår mat alltid att vara dyrare, och det har vi ingen kompensation för.
LRF-ungdomens undersökning om hårda och mjuka hinder för ägarskiften var den första i sitt slag. Men ordföranden Elisabeth Hidén ser gärna fler framöver för att följa hur attityder förändras över tid. Här och nu är ett förslag från LRF-ungdomen ett extra stöd till unga, nya lantbruksföretagare. Uppbyggt lite som studielån med låg ränta och en bidragsdel.
Kortsiktigt så tror jag att det skulle vara jättebra att få till någon typ av etableringslån. Låg ränta, en del bidrag. Sen kan ju inte tanken och syftet i det långa loppet vara att vi ska ha bara enklare sätt att belåna oss mer. Utan målet måste ändå någonstans vara att lönsamheten kommer upp så pass att vi kan amortera mer och vi ser inte att ha mindre lån liksom.
Vad säger då Helena Hansson, SLU-professor i nationalekonomi med inriktning jordbrukssektorns ekonomi, om en sån modell? En sorts CSN-lån för att underlätta starten för unga lantbruksföretagare, framtidens bönder.
Ja, det är en intressant tanke. Men som ekonom tänker jag så här att om samhället ska gå in och ge en bidragsdel till en specifik bransch, då behöver anledningen till det vara att det finns en så kallad publikvara i det hela. Alltså att det finns ett grundläggande marknadsmisslyckande där de här verksamheterna inte kommer fram ändå och får lån i den utsträckning de då skulle behöva eller till de villkor som fungerar för dem. Och det är klart att när det gäller lantbruket så kan man tänka just beredskapsperspektivet, att vi behöver kunna ha en inhemsk produktion av livsmedel för att vara säkra på att vi alltid har tillgång till livsmedel. Och skulle man lyfta den delen då som den här publika varan, så kanske det skulle fungera i förhållande till det här förslaget som du lyfte. Det behövs föras en diskussion i samhället då just om vad är det som är den här publika varan. Och det skulle kunna vara beredskapsfrågan. Det skulle också kunna vara lantbrukets bidrag till positiva miljönyttor och så vidare. Eller en levande landsbygd. Men i förhållande till andra typer av företag tror jag det är väldigt viktigt att man kan motivera att här finns det just en publik vara som samhället så att säga betalar för. På samma sätt som i utbildning är också en typ av publikvara, eller det finns en kraftig extern effekt kopplad till det. Ju fler som utbildar sig, desto mer utbildat är hela samhället och vi får ett bättre fungerande samhälle, vilket alla har nytta av. Det är en typ av positiv extern effekt som jag skulle uttrycka det på ekonomispråk, vilket också motiverar då CSN till exempel. om man skulle behöva motsvarande diskussion då för lantbruket. Jag tror inte det skulle vara jättesvårt att ha den diskussionen, men man behöver få upp de här sakerna till ytan så att man vet varför man då utvecklar en policy på det sättet.
Och så kanske frågan är hur långt det ska ha gått då innan man ska kunna kalla det ett marknadsmisslyckande.
Exakt. Och man behöver också fundera på om det finns andra spärrar som gör att vi befinner oss där vi gör, att det är svårt att ta över lantbruksmark och att det är många unga då som uttrycker att de inte riktigt vill. Om du väntar lite grann ska jag ta fram en artikel som jag skrev på det för ett tag.
Och Helena Hansson tar fram en artikel kring en vetenskaplig studie som ringar in ungefär samma hinder som LRF-ungdomens rapport.
Så det här gäller ett stickprov av företag, det är inte bara de unga. Där vi i en artikel från ett par år tillbaka så ställde vi frågor om vad man uppfattar som hinder för att utveckla företaget på det sätt man önskar. Och vi ställde frågan just så här, på det sätt man önskar, för att det finns andra anledningar till att vilja vara företagare än att bara gå med vinst. Att säga. Det är till exempel möjlighet att låta gården växa eller möjligheter till fritid, möjligheter för sysselsättning och så kan också vara viktiga anledningar, och vi lyfter på de frågorna så att säga. Om jag sammanfattar så sa resultaten då att de största hindren för utveckling hos de som svarade på enkäten, det var tillgångar till finansiella resurser. Vinst är ju en del i det, men det är också tillgång till kapital när man vill utveckla företaget. Och sen gårdens arrondering. Och de här gårdarna är ju platsbundna. Så att det är klart att arronderingen gör man inte så mycket åt. Det är klart att det går att utveckla till viss del. Men den är ju också lite grann vad den är. Geografiskt läge var ett annan aspekt som lyftes fram som ett hinder. Konsumentefterfrågan på produkterna man producerar. Och sen tillgång till resurser och möjligheter för generationsväxling. Och det också som nämndes som primära hinder.
Ja, hindren för lantbrukets utveckling står på rad. Men hur kan lantbrukets attraktionskraft öka? Många funderar förstås på det, och det här är Helena Hanssons reflektion.
Lantbruket och matproduktionen står på något sätt mitt i centrum, både för att kunna hantera klimatförändringarna och för att stoppa och begränsa klimatförändringarna och även andra effekter på miljön. Och sen också då kopplat till livsmedelsförsörjningen, så lantbruket har ju en enorm betydelse och värde för samhället på flera olika plan. Och man behöver börja prata om det på det sättet, för det här är ju de stora, riktigt utmanande samhällsfrågorna som vi har. Det är klart att jag är lite biased i det här. Jag jobbar med de här frågorna hela tiden. Jag tycker de är otroligt viktiga. Men jag tänker också att om vi kunde lyfta fram liksom de här stora, övergripande, intressanta frågeställningarna där jordbruksproduktion, livsmedelsproduktion, miljö, klimat, biologisk mångfald, allt det här hänger ihop. Det borde kunna engagera nästan varenda gymnasieungdom, tänker jag. Alltså så viktiga och så intressanta är de här frågorna, och vi behöver lyfta de här frågorna till den här nivån av att de är så otroligt viktiga och intressanta att prata om och vara en del i att hantera lösningarna omkring.
Ja, en annan syn på lantbrukets roll mitt i frågor som livsmedelsberedskap, självförsörjning och hållbar utveckling för klimat och miljö skulle kunna öka lantbrukets attraktivitet, menar Helena Hansson. Även om det också är en bransch med låg lönsamhet och tung byråkrati. Och annat som sagts tidigare i det här avsnittet kring vad som skulle få fler att vilja bli framtidens bönder. Allra helst ökad lönsamhet förstås. Men kanske också nya ekonomiska stödformer och ersättningar. Och mer kunskapsförmedling i skolan. Och mer insikt i det omgivande samhället kring vad lantbruk är, gör och betyder. Och mer nytänk bland bönder. Med mer inriktning mot nischer som inte handlar om så stora ekonomiska värden som det storskaliga lantbruket.
Då tänker jag att jag går in och försöker käka lite lunch.
På Lövåsa gård fortsätter vardagen bland mjölkkorna. Medan Dag Arvidsson, som ägt och drivit gården i 30 år, nu stegvis trappar ner och lämnar över, trappar Emilia Astrenius upp för att vara inte bara nutidens bonde utan också framtidens. Hon gör det medveten om risker och hinder. Men också för att det här är det liv hon vill ha.
Jag är så fast besluten om att det jag gör är viktigt. De här frågorna som vi pratar om inom hållbarhetsvärlden är ju någonting som vi jobbar med varje dag och har gjort under en längre tid. Så jag tänker väl det som att någon måste ju fixa maten och jag vill vara här och göra någon skillnad.
Du har hört avsnitt 32 av SLU Future Foods podd Feeding Your Mind om vem som vill bli framtidens bonde. Mer om framtidens mat hittar du alltid på slu.se/futurefood. Jag heter Ylva Karlqvist Barnborg. Tack för att du har lyssnat.